CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
Det är lite spretande utveckling på Asienbörserna denna morgon, men överlag uppåt, och det var en svängig kväll på Wall Street i väntan på dagens inflationsutfall. Det ser även ut att bli en avvaktande öppning på Stockholmsbörsen. Det är onsdag den 12 april. Välkomna till Börsmorgon. I dagens program, säsongens första omvända vinstvarning, visar AB Volvo vägen för industrin. Och överraskande stark konjunkturstatistik, båda ju ändå gott inför rapportsäsongen. Det blir också case där den röda tråden är att det värsta är över. Idag gästas vi av Carl Hedberg, aktiechef på Carnegie Private Banking, Ålandsbankens chefstrateg Niklas Wellfelt, och med oss på länk har vi också DI:s nyhetschef Anders Hägerstrand. Välkomna ska jag säga till er alla. Vi har fått kvartalets första omvända vinstvarning, kanske lastbilkoncernen Volvos första någonsin, Niklas.
Det kanske, jag kan inte svara på det, men jag tycker att det är jättekul signal och väldigt roligt tycker jag att det kommer just i det här bolaget som har haft lite, det har gått väldigt bra för dem ett bra tag nu under nya ledningen, men de har haft lite osis och lite krång och lite störningar i inte minst leveranskedjor igenom för att liksom få ett rent kvartal. Och det här tycker jag känns som ett rent kvartal, positivt kvartal, och ett fantastiskt bra kvartal jämfört med var förväntansbilden låg.
Mm. Vi ska ju prata mycket konjunktur i programmet. Carl, hur konjunkturkänsliga är Volvo?
De är relativt konjunkturkänsliga, även de har gjort mycket arbete med att komma bitar ifrån, och man har ju växt den här serviceaffären som inte alls är lika konjunkturkänslig som själva nybilsförsäljningen. Då. Mm.
Om vi drar de preliminära siffrorna också, så beräknas första kvartalets justerade rörelseresultat bli 18,4 miljarder kronor. Det skulle innebära en kraftig förbättring jämfört med motsvarande period i fjol och det bästa kvartalsresultatet någonsin i bolagets historia. Väntat var ett justerat rörelseresultat på 12,8 miljarder. Nettoomsättningen den beräknas preliminärt till 131,4 miljarder, en ökning från 106... ska vi se... Nu tappade jag helt bort mig. 105,3 miljarder kronor i fjol ska jag säga. Enligt Bloomberg så låg snittprognosen på en omsättning på 118,4 miljarder. Anders Hägerstrand, nyhetschef på DI, är med oss nu på länk. Det här får vi väl ändå säga ett magiskt resultat från Volvo.
Det var en av de största sensationer jag har varit med om i min karriär och som jag har följt svenska börsbolag, det här. Att Volvo utifrån att ha haft två ganska tuffa kvartal, och Martin Lundstedt varnade också vid rapporten, senaste rapporten, för att även det första kvartalet skulle bli marginalpress. Ändå lyckas så kommer det nu ut 14% jämfört med 9% i det fjärde kvartalet. Så det är nästan ofattbart. Jag undrar, det var en tung investerare som skrev ett sms till mig igår kväll att jag undrar om jag någon gång har varit med om att ett bolag av den här kalibern så snabbt har förändrat sig så mycket. Men det väcker ju också frågor, vad är det som har hänt?
Ja, vad är det som har hänt? Bolagets presschef Claes Eliasson sa ju igår att man vill informera marknaden om att man har vänt den här marginaltrenden. Men vad kan vi säga? Vad ser du som kan ligga bakom det här marginallyftet?
De är som sagt fåordiga, men någonstans är det ju så att de har lyckats ut. De har sagt att de ska höja priserna, och de har lyckats ut högre priser för det är en brist på lastbilar, de kan ta mycket betalt, så de har fått mer betalt. På andra sidan säger att det har blivit mindre kostnadspress. De har varit väldigt tydliga med att det var kostnadspress. De har fått flyga in varor för att kunna hålla produktionen igång under tredje och fjärde kvartalet. Och det var en stigande generell inflation. Antagligen har de fått mera bukt på det här produktionsledet. Det blir billigare att producera de sista lastbilarna. Och det är det som har gett den stora effekten. Men man ska liksom ändå tänka också till kring, kan det vara någon valutagrej? Vi vet att det hände väldigt mycket med kronan. Kan det vara någon valutahedger som liksom har gagnat dem i det här kvartalet jämfört med de tidigare kvartalen? Det gäller att vara ödmjuk, men det är enormt stor förbättring, och det är ju i linje med den långsiktiga trenden. att vi det här kommer, det här måste ju liksom göra att analytiker och alla höjer förväntningar för hela året rejält.
Anders, du brukar ju argumentera för att Volvos aktie är styvmoderligt behandlad. Ser du att den trenden kan brytas nu?
Varje gång de gör så här, att man visar att den högsta nivån i bolaget förbättras och fortsätter förbättras som de gör i och med det här, så borde ju värderingen av det här bolaget komma upp någon gång. Jag är luttrad. Det är så som vi har sagt tidigare, det är svenska investerare älskar det här bolaget. Svenska investerare är i stort sett full investerare. Det är inte de som kan tillföra kapital. Det måste mycket kapital till ett sånt här bolag för att lyfta aktien med 10%, 20% eller omvärdera det kanske. Att det skulle få en multipel som andra svenska verkstadsbolag. Och det kapitalet finns inte i Sverige. Det behövs in mer utländskt kapital i den här aktien. Och det finns allt att investera i Sverige idag, geopolitiskt och sånt. Det påverkar utlänningar, tror jag. Och sen har vi också i bakhuvudet, fortfarande så dras Volvo med en historik som var i många decennier med en hög volatilitet och låg lönsamhet. Det kanske en del kommer ihåg. Och sen kanske en del oroar sig för den här omställningen till elektrifiering som kommer. Så det finns argument om man är nervös utlänning att inte köpa aktien så tungt. Men
Anders, ändå för att sammanfatta, ser du det här snarare som att trenden är bruten för Volvo, att det här är starten på en fin resa framåt, eller kan det här vara en kortsiktig ändring i Volvo?
Det är som sagt, det är så stor differens och så stor förbättring, så det kan inte bara vara tillfälligheter som gör det här. Det visar det här. Att det här sammanfattningen är att det här visar den långsiktiga trenden med att Volvos underliggande lönsamhet förbättras är helt intakt. Tredje och fjärde kvartalet var undantag, de besvikelser som var då. Det var hack i kurvan, de hade kontroll på läget. Nu gasar de loss här och då blir det riktigt bra.
Stort tack Anders för att du var med här i Börsmorgon. Carl, ser du en möjlighet till omvärdering för Volvos aktie i och med det här?
Ja, till viss del kommer vi se en positiv effekt av det här, utan tvekan. Det var ett fantastiskt bra kvartalsresultat. Men den här stora omvärderingen och lite det som Anders pratade om här med de utländska investerarna, jag tror inte att det här räcker för att det ska bli något helt annorlunda där. Jag tror fortfarande de här konjunkturriskerna som man ser framför sig kommer att hålla tillbaka en del investerare. Så att jag ser snarare att den stora potentialen är i att Volvo fortsätter leverera så här fina kvartalsresultat i en sämre konjunktur och därmed bevisar att man är ett annat företag än vad man har varit historiskt sett. Och då tror jag vi kommer se den här fulla omvärderingen. Mm. Så att jag tror att det tar lite tid.
Mm. Ålandsbanken skrev ju en uppdatering för bara 2 veckor sedan att Volvo med rätt förutsättningar kan nå en nivå på 300 kronor. Är det här rätt förutsättningar?
Ja, alltså jag tycker det här pekar absolut i den riktningen. Jag tror att vad Volvo skulle kunna göra för att göra det lättare att få till den här omvärderingen som både du och Anders efterfrågar här, det skulle ju vara att man har en extremt stark balansräkning. Man har extremt starka kassaflöden. Man har en väldigt attraktiv direktavkastning då, där man kommer att pytsa ut rätt mycket liksom som extra kapital också. Men man har ingen utdelningspolicy. Och jag tror liksom att det gör att det finns en osäkerhet. Alltså, som fjolåret när man hade en väldigt fin utdelning så utmynnade den i lite grann en liten besvikelse. Kanske hade man kunnat få en krona till eller så, trots då väldigt starka utdelningar. Så att man i styrelsen på allvar diskuterar att ha en utdelningspolicy tror jag skulle vara bra. För man har ju det här resultatet vi ser nu och den här rörelse, alltså utvecklingen av rörelsen, skvallrar ju också om att det sprutar ju in kapital i det här bolaget. Så att göra någonting åt det. Men det som jag uppfattar det här kvartalet som är väldigt avgörande också, att som jag kan se det är inget extraordinärt, utan det är mer just det här att produktionen har fått löpa på ostört. Du börjar liksom kunna räta ut de här leveranskedjorna som har varit ett problem då, i och med att Kina öppnar upp och så vidare och så vidare. Så de har en stark efterfrågan, en produktion som funkar bra och en prissättning på produkterna på lastvagnarna drivet utav en stark efterfrågan som gör att Volvo landar med en rörelsemarginal på 14% istället för de här förväntade 9. Så att det ser väldigt bra ut och väldigt lovande också vad gäller framöver.
Men hur länge kan den här efterfrågan liksom fortsätta finnas där? För samtidigt ser vi att efter 2 fallande trend så ökar konkurserna bland åkerierna. Tänk att någon gång måste väl det också drabba Volvos efterfrågan?
Ja, det tror jag vi kommer se i någon form. Men sen finns det ju andra faktorer som också driver på efterfrågan. Till exempel olika typer av avgasreningskrav och så vidare som driver en förnyelse av lastvagnsflottan.
Mm. Och du har en bränsleeffektivitet i varje ny generation som är så, alltså du hela tiden förbättrar din bränsleeffektivitet med 15-20% vad gäller förbränningsmotorerna, och sen ska du in i elektrifieringen också, så att det kommer finnas tusen skäl för åkerier och andra att ständigt liksom uppgradera och skifta liksom de här teknologibitarna också. Och där ligger ju Volvo väldigt mycket i framkant, och i och med att man är så lönsam så har man ju råd att kosta på sig att ligga på fronten vad gäller forskning och utveckling, så det ser bra ut.
Mm. Vågar ni ha någon uppfattning om hur aktien går idag?
Upp 5-10% åtminstone skulle jag säga.
Mm. Ja, jag hade nog kunnat tänkt mig upp mot 10% rörelse på det.
Mm, spännande. 5 minuter kvar till börsöppning. Vi får se om det blir så eller inte. Vi har ju samtidigt fått en vinstvarning nu på morgonen. Det är finländska förpackningskoncernen Metsä Board. Bolaget bedömer att det jämförbara rörelseresultatet för första kvartalet kommer bli omkring 89 miljoner euro i samband med bokslutskommuniken. I februari väntades det jämförbara rörelseresultatet blir ungefär samma som i fjärde kvartalet. Det var 101 miljoner euro. Det här påverkas i huvudsak av försvagad efterfrågan för massa i både Europa och i Kina. Ska vi se det här som en konjunktursignal från en annan del av industrin?
Ja, men det tycker jag. Jag tycker nog att det här är egentligen en mer rimlig konjunktursignal än vad Volvo har levererat. För det tror jag snarare är en bild som speglar vad vi har haft för ett par kvartal sedan, och att man jobbar av en stor orderbok. Här är det lite mer direkt påverkan från en efterfrågan som viker. Så att det här tycker jag nog är liksom en mer riktig konjunktursignal. Mm.
Har det här någon bäring för svenska bolag?
Ja, alltså svagare massa efterfrågan, lite mjukare bild kring bolagen, så kanske SCA håll, men ja, Torens, alltså, det en svag negativ reaktion kring, eller svagt sentiment kring det hela, det kan man nog förvänta sig då. Mm.
Och vi står ju inför en stundande rapportsäsong. Niklas, vad väntar du dig av Q1-erna?
Jag skulle säga att vi har stått inför åtminstone de senaste 6-8 rapportsäsongerna varit jätteoroliga och pratat om det här att nu viker det. Sen har vi gått igenom ett antal rapportsäsonger som har varit väldigt bra med en stark efterfrågan. Och då har vi sagt, ja men nästa kvartal, då minsann viker det. Det vi ser på grafen här, det är 3 månaders rullande medelvärde för inkommande konjunkturstatistik. All konjunkturstatistik i G10-länderna, alltså de stora industrialiserade ekonomierna. Ligger vi över det horisontella strecket här så kommer statistik in bättre än väntat. Och de sista observationerna vi ser där, det är alltså det 3 månaders rullande medelvärde, visar hur Q1 har sett ut. Så att efterfrågesituationen bör ha sett bra ut. Det var ju verkligen det Volvo pratade om, och sen som Carl säger också, det är också en orderbok man historisk orderbok man betar av. Men jag skulle säga att efterfrågemässigt ser det bra ut generellt sett. Sen naturligtvis så får man gå in i de enskilda bolagen och titta på vad som sker med kostnadsutveckling och så vidare och så vidare. Men jag tycker att det här är ja, återigen, jag menar, höstas var vi jätteoroliga. Hur ska inledningen på det här året se ut? Så här långt ser efterfrågeläget bra ut skulle jag säga. Mm.
Drivs det här också av Kina och liksom den övergädda nolltoleransen mot corona?
Det är vår bild att vi är ju ganska så att säga konjunkturpositiva relativt sett. Relativt vad förväntningarna låg i höstas då, inför det här året. Och bilden vi tittar på här, det är dagsstatistik över, vad kan man säga, alternativ aktivitetsdata i Kina. Alltså hur ser det ut med trängsel i trafiken, aktivitet på flygplatser, järnvägstransporter och så vidare och så vidare. I början på grafen så ser vi hur saker och ting kollapsade i samband med covid, de första covid-nedstängningarna vintern 2020. Det vi ser nu är så att säga effekten av att man börjar låsa upp Kina här kring årsskiftet. Och det har hänt väldigt mycket. Än så länge har man inte hunnit se så mycket i mer officiell statistik. Men det här indikerar ju, andas ju ändå, att Kina startar upp väldigt, väldigt snabbt. Och det är ändå världens näst största ekonomi som både ansvarar mycket för att se till att få ordning på leveranskedjor, vilket Volvo har haft glädje av, men också att det finns en uppdämd efterfrågan i landet då, efter att ha varit nedstängt länge. Mm.
Så inte den här dystopin i liksom, kvartalsrapporterna som Niklas är inne på, som vi har väntat på ganska länge nu?
Nej, precis. Jag tror att det här kvartalet kommer nog vara relativt likt det föregående kvartalet. Det kommer vara vissa sektorer som ser svaga ut, som konsumentrelaterat till exempel. Men just industribolagen tror jag fortsätter kommer vara starka överlag. Sen tror jag inte att Kina är den här effekten i den här rapportsäsongen riktigt, även om vi ser just de här signalerna. Men tittar man lite grann på till exempel massapriserna som Metsä Board pratar om, även vissa basmetaller och så vidare, så ser man inte egentligen någon uppgång i de priserna, vilket indikerar att där har inte den här Kina-effekten slagit igenom än så länge i alla fall. Men det kan ju vara någonting som vi kommer se mer av i bolagssiffrorna ett par kvartal framåt, och då skulle kunna väga upp lite grann mot att vi kanske börjar få se den här konjunkturförsvagningen på andra håll. Mm.
Klockan närmar sig 9. Klockan slår 9 i detta nu. Det har sett ut att bli en försiktig start på handelsdagen. Sofie Gräsberg står redo i marknadsstudion för att ta oss igenom öppningen.
Ja, det ser ut att bli en munter dag på Stockholmsbörsen. Om vi börjar med dagens stora nyhet, givetvis Volvo, så ser vi, har vi ännu inget avslut, givetvis. Men vi får se alldeles strax hur den rör sig. Om vi fortsätter på storbolagsindex och tar det emellan, så ser vi att SKF stiger, samma med SBB som ligger i toppen. Medan vi har Boliden i botten. Och vi ser att Saabs aktie stiger omkring 2% efter nyheten att Brasilien överväger att beställa fler JAS Gripen-plan. Och vi väntar fortfarande på Volvos avslut där, men jag tänkte att det är mycket Volvo-snack, så vi ska även titta lite på Volvo Car. Det är storägare i Polestar som rekylerade på Wall Street igår efter nyheten om att det ska presenteras en nya bilmodell. Och den aktien har ju haft en dålig utveckling, vilket givetvis även tyngt Volvo Car. Men vi ser idag att Volvo Car handlas upp omkring 1%. Och Skanska har tecknat avtal värt cirka 730 miljoner kronor om att bygga ett nytt kontor och logistikcenter i Lund. Och de handlas idag upp omkring 1%. Och SAS tappar tvåsiffrigt ner 30%. Det kommer med sina trafiktal för mars senare idag. Konkurrenterna Finnair och Norwegian har ju rapporterat stora ökningar i sina trafiksiffror. Och Humble Groups styrelseordförande Peter Werme kommer inte att ställa upp för omval som ordförande vid årsstämman 2023. Valberedningen kommer nu istället föreslå den befintliga styrelseledamoten Diana Mirbon som väljs in till ny styrelseordförande. Och vi pratade ju precis lite om finska kartongtillverkaren Metsä Board som vinstvarnar. Vi ser nu att i Helsingfors så handlas de ner omkring 5%. Och om vi tittar utanför Norden så pressas techjätten Tencent på Hongkongs börsen och backar dryga 5%. Och det beror ju på att storägaren Prosus ökar takten av avyttringen. De har redan sålt av flera procentenheter av sitt ägande i bolaget. Och i väntan på Volvos avslut så tänkte jag att vi tar lite råvarupriser. Och jag pratade ju om oljepriserna igår som steg. I väntan på eftermiddagens amerikanska inflationsstatistik så fortsätter de att stiga lite lätt. Men Stockholmsbörsen i stort öppnar upp omkring 0,5%. Och jag tror att vi får prata mer om Volvo om en kvart.
Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Swedeas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på swedea.se/företag och jämför själv.
Swedea. Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Tack för det, Sofie. Vi får hålla utkik där. Men indikationen pekar ju ändå i den riktningen som ni var inne på, upp ungefär 10%. De kanske är värda det.
Ja, det tycker jag absolut. Det här var ju en fantastisk rapport, så att nog ska aktien upp idag. Och den kom ner förvånansvärt mycket, tycker jag, i samband med att de avskilde utdelningen.
Mm. Inget att tillägga där, Niklas. Du bara
nej, alltså 5-10% upp är, känns ju ganska rimligt. Sen får man ju se, det är väl 20 april som deras egentliga rapport att de är. Då får man ju mer kött på ben och detaljer. Men det viktiga tror jag ändå har konstaterat är ett ganska rent kvartal utan störningar. Och då blir det liksom så här bra. Och man värderas extremt låg och har en oerhört stark balansräkning. Så att det där tror jag är ett case för kommande 1-2 år. Man ska omvända så att säga, utländska investerare, och det tror jag man kommer gradvis att göra genom att fortsätta leverera bra.
Andra kursreaktioner där man väl får säga att SAS stod för den största nedåtrörelsen, ner ungefär 30%, men det var väldigt liksom, stora rörelser. Kommer trafiksiffror där lite senare idag klockan 11. Samtidigt så kommer det ju nyheter nu till danska tidningen Berlingske som hänvisar till anonyma källor som uppger att det vore förvånande om SAS fortfarande är börsnoterat till hösten. Skulle SAS må bättre i en onoterad miljö?
Egentligen så tror jag nog det, och särskilt med tanke på det stora kapitalbehovet som bolaget har, så tror jag att kan man komma bort lite grann från det här kvartalsfokuset så skulle det säkert underlätta lite grann för deras verksamhet.
Men en ytterligare press på närmare 30%, aktien handlas ju för någon krona, men är det en rimlig...
Det är en extrem utspädning av gamla ägare, så att så är det.
Ja, och sen dessutom då med nyheten om att det eventuellt ska avnoteras, så kan man ju förstå att det finns aktieägare som inte är så sugna på att syna det ända in i kaklet. Där.
Och så såg vi också Saab som... återigen stiger. Nu så överväger ju Brasilien att lägga in ytterligare order på deras Gripenplan. Utöka ordern från ungefär 36 flygplan till 40. Det här enligt källor till Reuters. Något av ett styrkebesked för en aktie som har gått väldigt bra senaste året.
Omvärldssituationen spelar ju dem i händerna, tyvärr höll jag på att säga, men sen är det ju väldigt långt mellan så att säga att diskutera orderingång på flygplan, och det här är någonting som ligger långt fram i tiden innan man kan läsa av resultatet i resultaträkningen för enskilda kvartal och annat, men det är ju en aktie som har rusat alldeles enormt under senare tid.
Nu tänkte jag faktiskt att vi ska titta på några bolag som inte fanns på Sofis börsskärm. Carl, du har med några case. Electrolux, Caliditas, Gränges. Jag har utlovat en röd tråd här.
Ja, men precis. Och jag tycker väl det är ju att det är bolag som jag tycker att marknaden tittar lite för mycket här och nu på. Man är lite orolig för egentligen hur efterfrågan ser ut. Och man missar lite grann den här potentialen som finns om man tittar ytterligare kanske 1-2 år framåt helt enkelt.
Om vi då börjar med Electrolux. Jag är lite kortsiktig. Så sent som igår gick en fabriksförsäljning i stöpet. Och de har haft en medioker utveckling rätt länge, inte bara kortsiktigt.
Och det här är ju mycket det som reflekteras i den här kursen som är på historiskt låga nivåer. Och det här med den missade fabriksförsäljningen, det är väl liksom ytterligare någonting på minussidan där som tar lite grann på ledningens förtroende. Men som sagt, från de här nivåerna så tror jag att nedsidan är rätt så begränsad. Och jag tror att många investerare, framförallt privatinvesterare, tittar lite för mycket i sitt eget närområde och tänker att konsumenten är väldigt pressad och att man kommer inte köpa några av deras produkter överhuvudtaget. Men det är ändå en relativt stor del av försäljningen som drivs av ett utbytesbehov. Går frysen sönder så behöver man byta den oavsett om det är tuffa konjunkturtider. Och sen har man haft en hel del motvind från både höga råvarupriser och höga fraktpriser och så vidare som kommer lätta nu här. Så att jag tror att det behövs ganska lite för att den här aktien ska kunna ta ett litet kliv uppåt. Sen är det svårt att säga, är det nu i det här kvartalet det kommer synas? Det är väl inte riktigt helt säkert. Men jag tror som sagt nedsidan är ganska begränsad och potentialen till en omvärdering finns absolut där om de bara börjar visa lite tecken på att göra rätt saker.
För jag vill ändå ifrågasätta, köper man verkligen en ny frys? Försöker man inte laga den man har eller att man köper den billigare? Att liksom Electrolux har hamnat någonstans i mellanlandet där det är lite för dyrt men inte tillräckligt dyrt för att liksom vara en del i något form av lyxsegment. För jag tänker att liksom, sällanköpssektorn är ju den del av ekonomin som befaras pressas absolut hårdast av stigande räntor. Och så har byggmarknaden också stannat av. Jag tänker att även om det är inprisat i aktiekursen just nu så tänker jag att vi pratar ju om att konjunkturen fortfarande inte har vikt.
Jag tror ju, dels så tror jag inte att man kommer se det här jättetappet på försäljningen av deras produkter för att man ska laga alla gamla trasiga produkter. För det tror jag också, särskilt i takt med det här med stigande priser, löneinflation och så vidare. Så det kommer inte vara helt gratis att göra den typen av arbete heller. Och även det här med energieffektiviseringar, så finns det ju klart fördel då när det gäller energibesparing att byta till nyare vitvaruprodukter också. Så att jag tror att många är för försiktigt inställda till att efterfrågan ska vika väldigt kraftigt. Jag tror att den kommer att hålla upp bättre än vad många tror.
Mm. Och är det Jonas Samuelsson som ska leda Electrolux vidare i det här läget? Det har ju pratats ganska mycket om att förtroendet är rätt stukat. Du var också inne på det.
Mm. Ja, vi får se. Jag tror att han har väl liten tid kvar att försöka vända den här skutan. Men det är klart att det förtroendet kommer ju inte finnas kvar hur länge som helst från styrelse och ägare, skulle jag tro. Men jag tror att han blir nog kvar under det här året i alla fall. Och har vi då inte sett den här vändningen för bolaget och aktiekursen, då kommer det nog behövas någonting nytt där. Men det tror jag också skulle kunna vara någonting som faktiskt skulle kunna vara positivt för det caset i så fall. Om det nu inte har hänt någonting här under de närmsta kvartalen, då tror jag ett byte av ledning faktiskt skulle ses som någonting positivt som kan stå för lite förändring och ge lite nytt hopp i aktien. Mm.
Niklas, ser du att vändningen är här för Electrolux?
Det är många investerare, som Carl är inne på, som har bränt fingrarna där man tycker just att förutsättningarna ser bra ut. Jag tycker också att det är en jättebillig aktie. Det borde finnas goda förutsättningar. Vi är lite avvaktade nu just att vi vill gärna se liksom att man får några kvartal där man bevisa sig också. Så jag tror man behöver bevisa sig för att få liksom upp värderingar och annat. Då. Men absolut, det är en klart billig aktie. Mm.
Aluminiumbolaget Gränges?
Ja, exakt. Tycker jag också är lite intressant, för att det är lite för mycket fokus på den här kortsiktiga efterfrågan. De säljer ju en hel del till fordonsindustrin, där det har funnits en del frågetecken hur efterfrågan ser ut. Och det har varit drabbad av produktionsstörningar och så vidare. Men tittar man ytterligare något år framåt i tiden, så ser man att de börjar ge sig in på nya områden och börjar tillverka komponenter till batteriproduktion. Och det här är ju en verksamhet som ser ut att vara extremt lönsam, där vi tror att den kommer stå för en väldigt stor del av den förväntade vinsttillväxten här under de kommande åren. Och det tycker jag inte riktigt att aktiemarknaden har fångat upp i dagens aktiekurs. Så att, ett riktigt intressant långsiktigt spel på just den här elektrifieringstrenden.
Mm. Kanske är det att marknaden är avvaktande i väntan på att man ser att det faktiskt ger effekt.
Så kan det säkerligen vara, men jag har lite svårt att se att det inte skulle göra det. Jag tror att det här kommer finnas en väldigt stor sannolikhet i att man kommer ha den här försäljningsutvecklingen på det här området. För att elektrifieringstrenden kommer vara stark, det tror jag att det är få som tvivlar på.
Ja, nej, det köper jag absolut. Samtidigt då, man ser rapporten sist, var svag. Kina har ju varit nedstängt. Det är en viktig marknad för Gränges. Så att innan vi har tagit oss till elektrifieringen, ser du att det fortfarande kan vara skakigt för Gränges?
Kortsiktigt absolut så finns det ju en större osäkerhet. Det gör det ju. Men jag tycker också att det är återspeglat i en relativt låg värdering. Och att det är lite grann det som marknaden har för mycket fokus på. Man lyfter inte blicken riktigt tillräckligt mycket och ser den här potentialen som ändå finns. För då tror jag att man skulle sätta ett högre värde på det här bolaget. Mm.
Ett bolag som man väl verkligen har lyft blicken och tittat lite längre sikt är forskningsbolaget Caliditas. Aktien har rusat 40% hittills i år. Vad är det du ser i Caliditas nu?
Ja, men det där är ju att bolaget nu har en produkt, ett läkemedel godkänt som man kan börja sälja och har börjat sälja och har visat på bra tecken på att komma igång. Dessutom har man presenterat ytterligare studieresultat som då tar ner osäkerheten ytterligare att man ska kunna få det fulla godkännandet som förväntas sig under inledningen på nästa år. Och att då försäljningen utvecklas egentligen i den här linjen fortsatt väldigt starkt. Sen är aktien, visst den är visserligen upp väldigt mycket de senaste månaderna, men den handlas fortfarande på lägre nivåer än vad den gjorde när de fick det här påskyndade godkännandet. Mm. Så att jag tycker det finns en jätteintressant potential och stämmer våra prognoser på den här försäljningstillväxten så handlas det här, om man tittar bort på 2025 års förväntade försäljningsintäkter och vinster, så handlas det till någonstans 3 gånger vinsten bara. Så att det är extremt låga förväntningar på de vinsterna.
Men ganska stor risk fram till 2025, givet att man inte har liksom alla godkännanden.
Absolut, det finns helt klart ett par risker, och det finns ju även risk att det kommer hinna dyka upp någon ny konkurrent som kommer kunna ta en del av den här kakan. Men vi tror ändå att de har ett väldigt stort försprång här, och att det finns en stor fördel av att vara först ut på marknaden.
Mm. Så det här med att bolaget fortfarande inte går med vinst, och då tänker jag att de fortfarande har mycket kvar att bevisa, det ser du som...
Ja, men det tror jag inte är ett problem, och det ser ut som att de redan under det här året faktiskt kommer nå lönsamhet. Så att det går väldigt fort just nu, och det är ju för att man kommer från en period där man inte haft en produkt att sälja helt enkelt till att nu ha det. Så att det är en stor förändring av bolaget på kort tid här.
Mm. Spännande. Niklas, hur mycket forskningsbolag brukar du titta på?
Ja, alltså generellt sett så ska man kanske äga en handfull för att jämna ut de här. Man får ju dålig, det är mycket potential, man får sämre nattsömn. Det är ganska slagig utveckling då. Men det här är, bland de här bolagen finns ju alltid liksom morgondagens vinnare, och jag håller med om att de är ju ofta kittlande och väldigt intressanta. Sen är det ju liksom av 100 påbörjade projekt, om man tittar generellt sett, så är det väl knappt ett som blir fantastiskt. Men under resans gång så är det mycket som sker, och jag håller med om att det här är ett klart intressant bolag. Mm.
Och jag tror att det man missar lite grann här också är just att det här har gått från att vara ett forskningsbolag till att faktiskt nu vara ett läkemedelsbolag istället. Så att marknaden underskattar oftast lite grann den potentialen då, att man har tagit ner den här risken. Och att det finns en betydligt större tillförlitlighet i de förväntade vinsterna framöver. Mm.
Spännande. Vi får fortsätta hålla koll på Caliditas helt enkelt. Det vi kan säga är väl att dagens stora vinnare är Volvo. Vi har fått avslut där nu upp en 9% ungefär som ni förut spådde. I övrigt så hade jag förväntat mig lite mer försiktig handel i väntan på dagens inflationsutfall i USA. Konsensusprognosen pekar mot att ökningstakten stabiliseras på ungefär 5,5% i mars för kärn-KPI efter att tidigare sjunkit 5 månader i rad. Sakta men säkert börjar vi komma dit vi vill. Eller?
Ja, så är det. Sen är det bara frågan om det går tillräckligt fort för centralbankerna. Och man är ju väldigt rädd för att låter man inflationen vara kvar på för hög nivå, så kommer det ta längre tid att få ner den också. Så att vi får väl se hur man agerar, och framförallt vad siffran kommer in på just nu då. Men riktningen är ju åt rätt håll. Sen är det bara frågan som sagt om det är tillräckligt tydligt och tillräckligt snabbt. Mm.
Men kan Fed oavsett utfall idag göra något annat än det som man har signalerat under väldigt lång tid nu? Kanske framförallt i och med att liksom bankkrisen verkar ha avstannat.
Man har ju, det är ju prisat i räntemarknaden 70% sannolikhet att man gör en höjning med 25 punkter i maj. Så att det lär väl komma där. Men jag tycker det viktiga, om man ska ta ett steg tillbaka och konstatera, är att Fed i princip, man är i princip färdig. Det kanske blir 25 punkter till då. Jag gissar att vid halvårsskiftet som kommer nu så kommer vi ha en inflationstakt i USA någonstans 3-3,5%, och det är ändå en helt annan miljö än där vi befann oss i höstas vintras. Så att det faktum att efterfrågan och tillväxten i den globala ekonomin och efterfrågan i USA och tillväxten i Europa också håller emot bättre. Nackdelen med det inom citationstecken är ju att det är högt tryck i efterfrågan. Det bidrar till att det tar lite längre tid att växla ner inflationen, men egentligen i princip alla ledande indikatorer vi tittar på vad gäller inflationsutvecklingen indikerar att inflationstakten kommer att snabbt komma ner. Fed är i princip färdig, ECB är i princip färdiga, Riksbanken kommer också vara färdig här i princip under allra senast slutet på sommaren. Och då kommer fokus i marknaden flytta till någonting annat, och ur våra perspektiv förhoppningsvis flytta till att börja leta gröna skott i ekonomin och att konjunkturbilden, ja det är en avmattning, men med tanke på den omställningen i penningpolitiken där man i USA går från 1% ränta till 5% ränta på ett år, med tanke på vad som sker i Europa och vad som sker i Sverige med räntepolitiken, så tycker jag att ekonomin har hållit emot väldigt, väldigt bra. Så ur det perspektivet så är vi relativt konsensus ganska positiva, och min känsla vad gäller marknaden är att det gör mycket mer ont i marknaden när aktiekurser och annat stiger än när de faller. När det faller så blir det mer liksom att ja, men vad var det vi sa? När aktiekurserna stiger, då är det mer liksom att ja, men det här kan ju inte hålla, det här, så här hade vi inte tänkt oss. Just när man brukar prata om pain-traden i marknaden är fortfarande att man är underinvesterad i aktiemarknaden, så därför så tror jag det allt annat lika bidrar till att kurserna fortsätter att lite grann glida norrut, att det är minsta motståndets lag just nu.
Ja, men för visst har det varit en överraskande stark marknad ganska länge nu.
Ja, det håller jag med om. Och framförallt om man blickar tillbaks ett, två kvartal och ser vad man såg framför sig då, så har det helt klart hållit upp bättre. Konsumentrelaterat har haft den försvagningen som man hade räknat med. Men övriga sektorer har överlag hållit upp väldigt väl. Och då är det ju mer en fråga om så här, är det så att de inte kommer märka av den här försämringen eller konjunkturavmattningen, eller ligger bara längre framåt i tiden? Och jag tror väl ändå att det är lite grann åt det hållet att det finns mer negativt kvar, även om det ser givetvis mycket bättre ut än vad man befarade då för ett halvår sedan.
Så kortsiktigt kan börsen...
Ja, men jag tror att det kan orka en liten bit till, men samtidigt så ser jag ingen jättepotential, för jag har svårt att se vad det är som ska trigga det. Visserligen då liksom rapporter likt Volvo skulle kunna sätta lite fart på det här, men jag tror inte riktigt att vi kommer se det överlag, att vi kommer se den typen av riktigt positiva reaktioner på alla rapporterande bolag. Så att mer en sidledes till svagt positiv marknad i det korta perspektivet, och sen får vi se om vi börjar se mera konjunkturosäkerhet sen då.
Och Niklas, du vill börja leta efter gröna skott i ekonomin. Samtidigt, IMF var ju inne på i sin konjunkturprognos igår att de ser en ökad risk för hårdlandning i ekonomin.
Ja, alltså jag tror att de satt och skrev den här analysen under de senaste veckorna. Nu har vi ju återigen haft en sån här iskall känsla i marknaden. Liksom att vad är det liksom, just det här att man har stramat åt penningpolitiken så hårt att man brukar säga om den amerikanska centralbanken, när man är i räntehöjningstider så höjer man till någonting går sönder, until something breaks. Och då var det helt plötsligt man såg de här regionbankerna och sen såg vi Credit Suisse i Europa och så vidare. Det man ser i den här figuren är Fed i översta kurvan, ECB, Europeiska centralbanken, är den under kurvan. Hur mycket man har höjt hittills och sen vad som är prissatt i räntemarknaden framöver. Det vill säga att det är i det närmaste färdighöjt, men sen förväntas det då ganska tydliga räntesänkningar i USA redan under slutet på det här året in mot nästa år. Och där är ju vår bedömning att vi gissar att man kommer vilja höja räntan och sen tror att man kommer försöka hålla den uppe på en stadigt lite högre nivå längre än vad som är prisat för närvarande. Givet att man liksom vill etablera normalitet i räntemarknaden. Nu är vi tillbaka till ett normalt läge. De sista 10 åren eller 15 åren har ju i princip varit exceptionella. Det tycker jag är fantastiskt. För som vi var inne på i diskussionen här tidigare, att börsen, jag har ingen jättepotential nu, men säg 8-10% upp kommande 12 månader tycker jag liksom drivet mycket av vinstutvecklingen och konstanta multiplar. Ja, vi tycker att multiplarna i Europa kan komma upp en del, men det har vi ena änden av paletten, och sen börjar vi ha korta räntor och annat som också är någonting som ju inte så att säga avkastar noll eller negativt, utan det är också någonting man kan laborera med. Så ur ett kapitalförvaltningsperspektiv så är det inte bara high yield obligationer och börsen som gäller om man ska ha en förväntad positiv real avkastning, utan det är mycket bredare palett än normalisering, och det tycker jag också egentligen i allmänhet är klart positivt för riskaptiten i marknaden då.
Mm. Men exakt, för att liksom det som vi också har pratat om och som marknaden upplever jag har gått och väntat på är att Fed och centralbanker ska vara färdiga med räntehöjningar för att sen snabbt kunna börja sänka igen. Det känns ju inte heller egentligen som ett gynnsamt klimat för aktiemarknaden, för det borde ju tyda på att någonting då faktiskt har gått sönder.
Ja, men absolut. Det är säkert kortsiktigt lite positivt om man börjar signalera att man ska sänka igen, och det kan säkert få aktiemarknaden att ta ett litet skutt uppåt då. Men det är precis som du är inne på, att det är ju samtidigt ett tecken på att det har börjat se sämre ut i ekonomin, och då tror jag att det kommer tynga aktiemarknaden om man kommer förbi den här första lilla glädjeperioden helt enkelt.
Jag håller med. Liksom. Man ska vara lite försiktig med vad man önskar sig. Räntesänkningar, då har centralbanken öppnat garderoben och det har trillat ut någon sorts lik, kanske en mycket svagare konjunkturbild än vad man trodde. Så att vår vy är att man höjer, men sen kommer man att hålla i de här räntenivåerna när man etablerar längre än vad som är prissatt nu. Då. Men att volymer är oerhört mycket viktigare för företagen än liksom, vad ska man säga, vad räntan tar vägen på kort sikt. Då.
Vi ska fortsätta prata alldeles strax. Då ska vi framförallt prata om Riksbankens huvudvärk i form av den svaga kronan. Men först ska vi till Sofie Gräsberg i marknadsstudion för att ta temperaturen på hur Stockholmsbörsen mår idag.
Ja, Stockholmsbörsen fortsätter uppåt och är väldigt munter. Vi ser nu att den är upp 0,7%. Och Volvo har vi fått avslut på, den är upp 8%. Och om vi fortsätter att titta på storbolagsindex så givetvis så toppar ju Volvo. Men vi ser att även SKF och SBB har en stark uppgång, även om det givetvis inte går att mäta sig med 8%. Och den andra stora nyheten idag är ju att finska Metsä Board vinstvarnar. De backar omkring 5% och det verkar ju tungt inom sektorn. Stora Enso kommer nyheten att de planerar att stänga en av pappersmaskinerna i Finland och den aktien är ner 3%. Och vi ser här i sektorn så är det flera av bolagen som backar. Men SAS backar tvåsiffrigt och är ner 25% idag. De ska ju senare idag komma med sina trafiktal för mars. Och vi ser att Saabs aktie däremot stiger 1,5% efter nyheten att Brasilien överväger beställa fler JAS Gripen-plan. Och sen har jag tagit upp lite fastighetsbolag här som Handelsbanken höjer rekommendation för och de stiger alla omkring 1-3%. Och avslutningsvis så kan jag nämna att Truecaller som vi pratade om igår, när det steg idag istället tappar och backar 4%. Men Stockholmsbörsen i stort ser munter ut och stiger 0,7%.
Stort tack för det. Sofie noterar också att Stora Enso planerar att stänga en av två pappersmaskiner vid Anjala i Finland. Fortsätter bygga på det här liksom konjunkturspåret och spaningen som ni har haft här under dagen.
Mm. De stänger ner en fabrik, minskar utbudet, hjälper till att hålla uppe priser.
Mm. Och då, apropå priser då, inflation, återkommande tema här i våra program. Fortsatt hög här i Sverige, men samtidigt så tänker jag att så här, Riksbanken har legat hyfsat fel i sina prognoser historiskt. Niklas, jag vill titta på en graf som du har med dig. Hur ska man tolka Riksbanken?
Ja, vi har den horisontella linjen här i Riksbankens 2%-mål och sen den gröna kurvan är den faktiska inflationens utveckling över tiden. Och sen de här små metmaskarna som vi ser kravlar omkring här, det är vid varje enskilt penningpolitiskt beslut. Den inflationsprognos man har haft. Av den här bilden framgår ju att under lite grovt räknat perioden 2010-2020 så var ju Riksbankens huvudverk var ju då för låg inflation och nollräntor och minusräntor och det ena med det tredje QE för att försöka stimulera efterfrågan i ekonomin för att få upp inflationen mot inflationsmålet 2%. Och sen ser vi liksom 2021-2022 hur inflationstakten har gått bärsärkagång i glasbutiken här då och nu ligger vi på alldeles för höga nivåer.
Mm. Och den nya huvudvärken är då utöver för hög inflation också den svaga kronan som väl också gör att vi importerar inflation.
Ja, alltså jag tycker man blir ju lite så här som svensk lite upprörd när man ser grafen tycker jag. För det här är ju i någon mening omvärldens betyg på svensk ekonomi. Om man ska ta en enda variabel liksom att hur ser vi på en ekonomi? Så varför inte se på valutakursen? Det här är ju kronan mot euron. Och som vi ser nu så handlas kronan återigen på de här historiska lägsta nivåerna. När det, så mest, det är en svagare krona nu än när det såg som mest nattsvart ut när vi stängde ner coronavintern 2020. Vi är nästan uppe på de nivåerna som vi var i samband med den globala finanskrisen då 2008-2009. Och det var ju en liten smekmånad för Erik Thedéen här när han på ett väldigt bra sätt tyckte jag börja med att gå ut och säga att det här är bekymmersamt för Riksbanken för den svaga kronan gör att importpriserna stiger, gör att det är svårare att få inflationen att växla ner. Men jag tycker att det indikerar ett stort misstroende mot svensk ekonomi och det är ju bekymmersamt.
Mm. Å andra sidan kan man väl säga att den svaga kronan hjälper svensk export.
Så är det ju absolut och det kommer vi nog se under ett antal kvartal till i de här exportbolagen att man får en betydligt men bra betydande medvind från just den svaga svenska kronan och de starka utländska valutorna. Mm. Men sen är det ju många faktorer i det här också som jag tror är liksom svåra att göra så mycket åt här och nu. Och det är ju till exempel det här med den här geopolitiska osäkerhet med krig i Europa och Sverige är än så länge inte med i NATO och så vidare. Jag tror att många investerare drar sig lite grann från att investera i Sverige och det kommer ju synas också i den svaga svenska kronan.
Mm. Men vad behöver kronan då och hur ska Riksbanken göra?
Jag tror att genom att man under många år har kommunicerat kring kronan, som vi var inne på inledningsvis också, att inflationen den var för låg, det var ju det som var problemet, så har man kommunicerat på ett tydligt sätt från centralbanken om att man gärna ser en svag valuta för att det hjälper då till att just få upp den importerade inflationen. Och det är klart att när man funderar kring en valuta, vem är vakthavande befäl, tänker man, kring en valuta? Jo, ofta är det ju centralbanken. Om centralbanken säger att vi gärna ser en svag valuta och liksom upprepar det under en lång period, då tar det också en skulle jag säga, ännu längre period att gjuta mod och förtroende i synen på en valuta. Men jag tror att det som vi ser från Riksbanken nu, kortsiktigt och under den nya ledningen och en direktion som gradvis också förnyas här, är en tydligare, skulle jag säga, varseblivning av problematiken kring att se en krona som rör sig på det här viset. För jag tror att det sätter också realisation på svenska tillgångar. Det gröper ur köpkraften för oss konsumenter. Och som sagt, över tiden så är det här någonting klart negativt. Det minskar ju omvandlingstrycket i ekonomin. Liksom, vi kan ju liksom, ja, men varför ska vi rationalisera och vara högproduktiva? Låt kronan försvagas istället, så upprätthåller vi konkurrenskraften den vägen. Och det är ju helt fel väg att så att jag tycker att det här är klart bekymmersamt, och som sagt, man kan förenklat säga att det här är omvärldens betyg på så som man ser på svensk ekonomi, och det är ju inte bra för närvarande.
Nej, men kan man då svensk ekonomi gynnas av att man ser en liksom förändrad marginaltrend i Volvo? Kan det hjälpa upp på andra hållet, eller är det att dra för stora växlar på det?
Ja, men jag tror att liksom fråga runt bland svenska företag och säga liksom, tycker ni att en stark krona är ett problem, eller är valutasituationen ett problem för att handskas med er dagliga verksamhet? Jag tror inte du hittar i princip någon som ser att man har ett behov av den här svaga kronan. Tvärtom så skulle jag säga att det är någonting som minskar omvandlingstrycket och gör oss lite liksom tillbaka, alltså för avslappnade vad gäller att se till att hålla oss konkurrenskraftiga. Hade vi haft en krona mot euron någonstans kring 9,50, vilket ju inte är så många år sedan vi var, så pratade vi om att redan då att det var en relativt svag nivå, och sen har det fullständigt liksom gått över styr på nedsidan. Så, ja.
Skulle det vara bättre om Sverige gick med i euron?
Personligen så tycker jag att det kan vara bra att ha den här flexibiliteten i växelkursen. Nu tycker jag att det är en väldigt överdriven svag valuta då. Men ska vi ha en flytande krona, så ställer det också krav på en vettig kommunikation kring valutan. Sen är ju liksom att gå med i euron, det är ett oerhört stort beslut, för då får man ju fundera över Europa och hur Europa ser ut som valutaområde. Då får man ju också axla ett väldigt stort ansvar att fundera på hur ser sammansättningen ut i de europeiska unionen. Och jag tycker ju inte att euron egentligen har fungerat så där superbra, men det blir ju ett ännu större underbetyg i så fall till den svenska skötseln och den svenska kronan om kronan försvagas så kraftigt mot ett område som jag tycker har tydliga tecken på att det krackelerar här och var, så som man ser i eurozonen.
Carl, har du någon sista reflektion på valutan?
Nej, men jag tror som sagt att i ett aktieperspektiv så kommer det vara en positiv effekt för många av våra större bolag. Så att börsmässigt, kortsiktigt, så är det väl helt klart en positiv effekt vi kan räkna med över det här. Mm.
Carl Hedberg, Niklas Wellfelt, stort tack för att ni har varit här idag. Det har varit ett sant nöje, och det är faktiskt allt som vi hinner med i dagens Börsmorgon. Jag säger också tack till er tittare. Om ni istället vill lyssna på oss, så passa på att påminna om att ni kan få Börsmorgon som podd, och ni hittar oss där poddar finns. Klockan 2 är det dags för Börskoll, såklart då fullt fokus på amerikansk inflation. Jag heter Nike McKibes, är med er imorgon igen vid 9:15. Hoppas ni får en fin dag. Hej då!
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC. Upptäck hyllade XPeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på XPeng.